Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Häromdagen så kom det en granne till mig som kan väldigt mycket om tennis och sa hon så här: tennisklubben fyller 70 år. Och då tänkte jag att det var Trollbäckens tennisklubb som fyller 70 år. Men då sa han: nej, det är Tyresö tennisklubb som fyller 70 år. Och du måste intervjua en person som heter Christian Ljunggren. Välkommen Christian.
Det är jag.
Ja, det är du. Ja. Nu får du berätta, för du har ett väldigt intressant visitkort. Det står att du är, vad står det? Artistic Director, AD. Vad är det för någonting?
Ja, det är att jag har olika delar av mitt liv. Va? Tyresö är en viktig del. Det är en annan sak, men jag håller på väldigt mycket med min kör. Så jag har mina egna körer som jag leder in i Stockholm. Och sen har jag sen många år så arbetar jag väldigt mycket utomlands med körfestivaler. Jag kan vara i Kina, i Grekland, är jag med en månad och allt möjligt. Så jag jobbar för en organisation som ordnar körfestivaler i olika länder.
Vad häftigt.
Och det har blivit efter mitt tidigare yrkesliv som hade med ditt att göra. Nämligen jobbade på Sveriges Radio.
Ja,
på musikradion. Och sen släppte jag det och sen har jag gått in för det här med kör jättemycket.
Berätta, hur länge jobbade du på Sveriges Radio?
Formellt jobbade jag 20 år. Men sen fick jag ett avgångsvederlag och hade då under ett par år det programmet som heter Önskekonserten. Som det var ett väldigt trevligt program på lördag förmiddagarna. Folk ringde in och önskade och man pratade
med dem. Var det P2 det alltså?
P2 i musikradion.
Musikradion. Och innan dess, för då hade du ett yrkesliv även innan radion, vad gjorde du då?
Ja, min pappa frågade mig, vad blev det av honom? Vad ska det bli av? Jag gjorde allt möjligt. Jag läste musikvetenskap. Jag jobbade inom kyrkan.
Ja.
Faktiskt i Jakobs församling. Jag var studierektor på det som nu är Latins musikgymnasium. Mm-hmm. Så jag var också musiklärare. Och gjorde allt möjligt. Och sen hade jag mina 20 år på musikradion. Och så gör jag allt möjligt igen.
Vad kul. Din Tyresö-bakgrund måste du berätta om också. Innan vi pratar Tyresö tennisklubb.
Ja, jag hörde ju till de här 40-talisterna som växte upp här i min barndom på somrarna. Så att jag har varit här hela mitt liv. Och sen efter det, och då bodde jag på, min pappa bodde på Finnborgsvägen. Och sen nu har jag bott här i 42 år. Permanentboende.
Nu är permanentboende. Mm. Men din pappa, ni hade sommarstuga här då?
Ja, just det. Han köpte på 30-talet.
30-talet.
Som jag snart kommer in på för att ha med tennisklubben att göra.
Kul. Ja, kul. Och var bodde ni någonstans? Var stod din vagga?
Jag bodde in i stan, bodde jag på ovanför Fjällgatan. På Klippgatan heter det på den tiden. Numera heter det Lilla Erstagatan. Det är den där stumpen som går upp från Fjällgatan och upp mot Ersta sjukhus på ena sidan.
Så för dig är Tyresö, det är din sommar?
Nej, det är min hembygd.
Det är din hembygd?
Ja.
Okej, vad kul.
Absolut. Och jag har blivit mer och mer intresserad av Tyresö nu med alla böckerna. Och jag har forskat runt alla min omgivning där jag vet var grunderna med hus kommer ifrån. Och jag har haft många samtal med Herr Magnusson och andra viktiga personer.
Precis.
Och sådär, så att jag är väldigt intresserad av Tyresö överhuvudtaget.
Då skulle vi kunna göra ett program om det.
Absolut. Mm.
Men nu ska vi prata om den anrika tennisklubben. Den första tennisklubben i Tyresö. Som inte är Trollbäckens tennisklubb.
Nej, just det. Och egentligen måste man gå tillbaka före klubbens historia. För att förstå det här. För att de flesta Tyresöbor vet ju att i mitten av 30-talet så började då förvaltningsbolaget, alltså efter markisen då, sälja ut tomter på Breivikshalvön. Och det gjorde man först i den här mittersta delen av halvön. Och då styckade man av stora tomter. Man byggde några modellhus. Och stockholmare kom ut och tittade hur man kunde bo i fritidshusen. Och så byggde man två tennisbanor.
Ja, man byggde tennisbanor.
Man byggde tennisbana och hus runt omkring. Så att den första tennisbanan som byggdes då, det var på Tegelbruksvägen. Och när man tittar i gamla sådana här reklam från den där tiden då, som är mycket lyrisk, så är det då att man ska komma ut i frisk luft och underbara Tyres i naturen. Och förr var det bara några få som kunde få bo här ute, numera är det öppet för folk att köpa tomter här ute. Så att då byggdes de här båda banorna. Och den ena ligger då på Tegelbruksvägen och den andra i Årnäsbacken. Men sen så fanns det en period där på 10 år när de låg i träda och användes inte så mycket.
Då
så
fanns det ingen klubb från början?
Nej, det fanns ingen klubb, utan det var bara... ägdes av förvaltningsbolaget. Men de sköttes inte bra och det var sådär. Och då borde jag sätta in mig själv här liksom i perspektivet, för jag är ju 40-talist. Jag är ju född på 40-talet. Om man tänker sig hur det var ute på Halvön på 40-, 50- och 60-talet med alla dessa. Jag gick i, vi hade 6 parallellklasser i Sofia folkskola, va? Många ungdomar och barn bodde ju här ute hela sommaren. Man åkte ingenstans. Man var bara här.
Man hängde här med sina
familjer, va? Och då tyckte papporna och andra där att nej, men det är ju synd med de här tennisbanorna att de inte är i ordentligt skick.
Det var grusbanor också.
Ja, grusbanor. Antoka.
Antoka, precis. Ja.
Och så då tog de kontakt med förvaltningsbolaget. Förvaltningsbolaget är alltså de som förvaltade markisens egendomar. Och sa, skulle vi inte kunna få rusta upp de här banorna och driva verksamheten här? Så de arrenderade de här båda banorna under en period och rustade upp dem.
Mm-hmm.
Och sen var det en del av dem som satsade också pengar då på den här upprustningen. Och i det sammanhanget så bildades Tyresö tennisklubb.
Men du, för att det var väl också så här att man hade Saltsjöbaden mitt emot, så man ville väl att Tyresö också skulle bli ett sånt här fint område. Men Tyresöhalvön har ju bestått av både människor i stora fina hus och väldigt små, enkla hus, va? Väldigt mycket av sommarstugorna där ute. Tennis var väl en ganska, vad ska man säga, överklassport på 40- och 50-talet. Eller hade, för då, det var innan Björn Borg.
Ja, för det första, om man har läst i böckerna nu om Halvön, så var det ju så här att förra ägaren på slottet, Hörstadius, han hade ju tänkt bygga Saltsjöbaden runt Tyresö slott. Va?
Precis.
Då hade ju allting varit annorlunda.
Ja.
Istället så byggde ju markisen då Brevik där ute.
Mm.
Där det också finns en liten tennisbana förresten, som byggdes mycket senare. Men jag vet inte... Ja. Det kändes nog inte som en överklassport riktigt på den tiden. Det var ett väldigt brett spelande där från alla familjer och så vidare.
Det var det?
Oh, absolut.
Hur gammal var du när du började spela?
Ja, jag började spela när jag var 5 år. Ja, men det ingick bara helt enkelt.
Jaha.
Och om du kan tänka dig så här. Här har jag en av skrifterna här med klubben, va? Jag kände i alla fall 120 familjer i 5 generationer.
I 5 generationer? Ja,
tänk vilket nätverk det är. Jag ska visa dig bilden.
Ja.
Men bara för att jag saknar det lite grann i den här boken om Halvön som har skrivits.
Mm.
Den intensiteten att man hade ett sånt umgänge. Så jag kan nämna
olika namn. För det var innan TV:n.
Innan TV:n och innan resor. Man åkte inte ut på resor. Man var bara här. Man flyttade åkte aldrig in till stan på sommaren. Juni efter skolan, ut hit. Omgicks med alla sina kompisar. Bara man måste säga att många av dem är mina kompisar fortfarande.
Aha, fantastiskt. Ja,
och det här är egentligen också ett eget program faktiskt.
Det måste
om den här tiden.
Ja.
För att, och jag tror att många av dem som upplevde det där. Det är ju inte likadant nu. Va? Nu gör man så mycket på semestrarna och så vidare. Så att, det var en sammanhållning. Och där var faktiskt den här tennisklubben ett nav. För man samlades ganska högtidligt faktiskt på kvällarna så där och tittade på tennis och så. Och i Årnäsbacken vet ni hur brant den är, va? Där stod det bilar upp och ner så här och man nästan klädde upp sig. Men jag tycker inte man kan kalla det. Det var faktiskt före Björn Borg, men det var inte någon liksom snobbsport på den tiden.
Det.
Ja, men jag tycker inte man hade någon känsla. Det var väldigt brett spelande.
Det var det.
Ja. Om man nu ska analysera så var det en sorts... medelklass, vad var det för människor som köpte övre medelklass under som bodde här ute och köpte tomter, var ju de som hade en lägenhet inne i stan och så köpte de tomter här ute.
Mm.
Så var det ju den typen av personer, men det kändes inte, det var inte ingen Saltsjöbadskänsla
man säger så. För det har inte varit här i Tyresö egentligen. Vi har väl inte haft
nej,
någon sån
nej,
känsla?
Nej, det tycker man inte. Nej. Ja, det skulle ju möjligen vara ute i Brevik alltså, att där det var ju mer överklass som, kan man säga, som bodde i de här stora villorna där ute då, runt sekelskiftet.
För de hus men som här vi hade några... där runt, är det mindre hus?
Ja, det var, och de skulle vara lite primitiva. Det ingick liksom, vi hade inte rinnande vatten först och så vidare. Det ingick ideologin, tror jag, lite. Det skulle vara lite enkelt.
Aha, det skulle vara enkelt.
Och så där, va? Och när man kom ut på våren så skulle man börja elda upp och så vidare. Så att sen har ju alla nu moderniserat och jag menar på den tiden. Nu är det ju bara 30% ungefär som bor där ute är fritidsboende och vi är 70% som bor permanent. Va? Så det är väldigt skillnad. Men då tror jag det ingick ideologin att det skulle vara lite enkelt. Och så skulle det vara lite natur och sportigt. Och man spelade tennis, man åkte ut med båten, man var i naturen. Och
ja, precis,
det ingick det. Ideologin. Va?
Ja, jag tror också det. Ja, men
och åka in och gå på bio i stan. Nej, det gillades inte riktigt. Nej. Utan man var här ute och det var friluftsliv och det var trevligt.
Ja,
och tennisen var då väldigt viktig. För det var även vi barn och ungdomar då samlades vid tennisbanan. Mm.
Men det var din pappa och hans kompisar som startade klubben, eller?
Ja, det var ett antal personer som gjorde det. Och den första ordföranden var en riktig kändis. Han hette nämligen Per-Axel Branner. Och var teaterdirektör och regissör. Så småningom gift med Gun Wåhlgren. Så att och hans hus, Branners hus, finns ju fortfarande kvar. Ute, hans son bor ute på Tyresöarbön. Och sen var det jag har varit ordförande också i klubben under en period.
Mm. Du är ordförande nu, va?
Nej, det är jag inte.
Nej. Inte det,
det är Staffan Moberg heter han som är nu. Och min pappa har varit in tidigare omgång. Så att det är lite nepotism är det väl kanske. Ja, det finns liksom en historik i klubben kan man säga. Där man känner varandra lite grann. Ja.
Hur många medlemmar har ni varit? Hur många medlemmar är ni nu?
De här 120 familjerna, då, när vi var som mest så var det ju väldigt många medlemmar. Fast man var ju familjemässigt så att säga. Men jag tror att det är en 70-80 familjer nu. Men jag vågar inte svära på det för jag är liksom inte ansvarig för klubbens skötsel just nu. Mm. Så där, så att jag vet exakt.
För det var den första klubben. Sen 20 år senare startade ju Trollbäckens tennisklubb.
Mm. Jag måste bara säga en sak innan dess så att vi tar historiken
precis,
rätt.
Ja, men självklart.
Mm. För att det fanns två banor på den tiden som jag nämnde. Va? Det var en bana på Tegelbruksvägen och så var det en på i Årnäsbacken. Och efter ett tag på slutet av 50-talet så ville min pappa och de andra här att skulle man inte kunna få köpa in den banan från förvaltningsbolaget. Så att då gick de och talade med förvaltningsbolaget och köpte in Tegelbruksbanan. Det var framförallt de som bodde runt där. Så de bildade en så kallad garantiförening som satsade pengar på den banan. Och klubben skötte själva banan. Den garantiföreningen finns i princip kvar fortfarande.
Mm.
Och sen gjordes ett försök att köpa in den här Årnäsbanan, den som ligger i Årnäsbacken. Men det blev inte så, utan den köptes privat sen.
Jaha.
Och nu om du åker dit så ser du att den finns inte ens kvar.
Nej,
så att kan man säga från 60-talet så är klubbens bana den på Tegelbruksbanan. Och sen kommer det som du talar om naturligtvis då, att sen bildades ju den stora tennisklubben här ute i Tyresö.
Ja,
Thomas Enqvist och så vidare. Ja, så vidare.
Och vi som var med då på 60-talet i den här klubben, vi trodde ju att TTK, alltså vi från början trodde man att det var, eller många trodde att det var Tyresö tennis, de hette Trollbäcken. Och jag vet när vår klubb försökte då liksom få namnet Tyresö tennisklubb, men det är ni som är den riktiga Tyresö tennisklubb.
Ja, jag är oskyldig för det var nog min pappa och de andra där gubbarna som tyckte nej men nu har vi bildat den här klubben och vi har så fint emblem. Och, är det inte fint det här med slottet? Jag tycker det är så jättesnyggt.
Jättesnyggt. Och den heter också TTK.
Ja, det blir det då, TTK.
Ja, för det heter den andra klubben
ja,
också.
Ja, visst.
Och ni har ttk.se. Ni har tagit
precis.
Så att slår man på den så kommer man ju till
man in på den här lilla klubben.
Men hur har samarbetet varit mellan...
Jo, men det har varit bra sen. Ja, till exempel, jag var väl en av de första som hyrde tid där när rackethallen byggdes. Och sen en liten roligt samarbete är att... Jag ska berätta lite om när det var som mest med tävlingar ut hos oss. För det var det faktiskt. Men då inrättade Trollbäckens tennisklubb åt oss ett tröstpris. Alltså någon som hade gjort sig under våra tävlingar hade liksom klarat sig jättebra, men utan att vinna.
Aha.
Så vi har faktiskt Trollbäckens tennisklubbs tröstpris som vi delar ut varje år.
Hur har ni också liksom fått fram några bra juniorer eller någonting sånt? Alltså hur funkar det i en klubb? För att Trollbäckens tennisklubb har varit väldigt framgångsrik att få fram med så mycket juniorer som man har haft.
Jo, det måste man ju säga att det här är ju en sommarklubb. Vi kan ju inte på något sätt jämföra oss med den stora klubben här i Tyresö. Det går ju inte, absolut. Kan vi se, jag var med i skolungdomens... Jag fick stryk en gång av Christer Holm. Det är i alla fall någonting, va? Han var ju Davis Cup-spelare så småningom. Så att det är väl min största merit, men då är det ganska låg. Sen har vi Peter Lindström. Han har vunnit Kungens Kanna en gång.
Aha, okej.
Okay. Så det finns väl några små meriter. Thomas Hallberg kanske känner det namnet. Han var kompis med en del i klubben. Och sådär, så att, men det går ju inte att jämföras med klubben här på något sätt.
Och är det många som är med i båda klubbarna för att kunna spela i båda tävlingarna?
Ja, det beror på. Jag är ju permanentboende här ute. Så att jag har ju alltid haft en anknytning till klubben här inne också. Men de som var sommarboende, de hade ju inte någon direkt anledning
att vara här,
utan de hade den där banan.
Och
observera, den spelades ju bara då på under sommaren, den här banan där ute.
Och för nytillkomna lyssnare tänkte jag bara tala om att jag sitter och pratar med Christian Ljunggren om Tyresö tennisklubb som har firat 70-årsjubileum i år. För ni har någonting som heter Björns Cup också, va?
Nej, tävlingar har vi, alltså när det var som mest, nu när jag skildrar den här bakgrunden så många som var med, va? Vi kunde ha herrsingel A, herrsingel B, mixed, allboysingel, veteransingel, junior, pojksingel och så vidare. När det var som allra mest, va?
Ja,
så många klasser, va? Och vi har en jättefina, du vet, silverpriser. Nu är det inte samma sak längre för att banan hålls jättebra.
Okej, vad bra.
Den är en jättetrevlig bana där ute faktiskt, det måste man säga. Men det är inte på det viset att det är en sån... Den här bakgrunden som jag har skildrat finns ju inte nu längre, utan nu använder vi banan och folk bor där ute och man spelar och sådär. Och klubben har ett socialt, en social funktion där ute fortfarande.
Man måste vara med i klubben för att kunna hyra tid.
Ja, det är så här, att man går med i klubben och så hyr man en tid.
Mm.
Då blir man inbokad och då kan man gå dit och spela när man vill om det är ledigt.
Jaha, så man har ingen bokningssystem?
Nej, man går dit om man... Men man ska ju helst vara medlem, så att säga.
Ja.
Och då får man en nyckel. Och då kan man bara gå dit och spela. Om det inte är någon som spelar på sin tid.
Alltså, är det så? Ja. Okay.
Björns Cup frågar
just det.
Jo, det är vår lilla roliga början på sommaren. För att då kan man säga att början på sommaren...
Mm. Varför heter den Björns Cup för?
Det kan jag säga. Början på sommaren. Då går man ner till tennisbanan. Då känns det som om man alltid har varit där. Känner jag.
Mm.
Sen jag var en liten pojke. Och då brukar vi börja med en tramskupp, så att säga. Så då kommer stora, gamla och stora och allihopa kommer ner. Och sen har vi en medlem som heter Björn Lindström. Som har varit väldigt aktiv i klubben. Han har inrättat den här Björns Cup. Det är en gridelin potta. Alltså en riktig potta.
En gridelin
potta. Det är priset. Och sen parar man ihop liksom den äldsta och den yngsta. Eller oerfarna och erfarna. Aha. Och sen har man en liten skoj turnering i början av sommaren.
Har ni klubbhus också?
Nej, det har varit lite diskuterat det där om vi skulle ha ett klubbhus. Vi har ett litet skjul där på banan. Men det kanske att ta i lite för mycket. Det är viktigare. Andra saker är viktigare, till exempel pumpen. Att den fungerar. Och vi har ett bra sprinklersystem på banan. Så att jag tycker det är riktigt att nuvarande styrelsen, så att säga, att de koncentreras på att skötseln är bra på banan. Ja,
för
att den fungerar.
Alla som har spelat på en grusbana vet ju vilket jobb det är. Alltså, det kan du berätta för de som inte vet det. För nu vet inte jag om alla tennisklubbar har fortfarande Antoka, heter det, va? Eller
Antoka.
Det här röda gruset.
Ja, just det.
Tala om hur man måste sköta ett sånt för att det ska funka.
Ja, för det första måste man göra ett ordentligt vårarbete, så att säga. Och då måste man gå med en vält och välta och trycka ner och så vidare.
Packa ordentligt.
Packa ordentligt, va? Och sen måste man ju alltid, efter varje gång man har spelat, så måste man ju borsta banan ordentligt. Mm. Och sedan...
Då går man runt med nät.
Ja, nät eller borste.
Borste. Och sen borstar man alla...
Och linjerna.
Mm.
Mm. Och sen är det klart att det hände ju på sommaren att det regnade i Sverige. Det finns ett roligt foto i en av våra böcker här där någon säger så här: vi har i alla fall haft en schysst pool. För det var så mycket vatten den sommaren.
Aha.
Men då måste man lägga med svampar och suga upp och så vidare. Men allt går ut, allt är avhängigt av att det är en bra grund, att själva banan är bra i grunden. Då rinner vattnet bort så småningom. Så att...
Är det många som hjälps åt att fixa det här? Har någon tagit på sig?
Ja, det är ju någon som är banchef då kan man säga. Och det brukar samla ihop på våren några frivilliga som hjälper till och ställer i ordning banan. Mm. Och så kommer det upp. Nu har vi en hemsida förresten som är ganska fin. Den är nygjord.
Den är jättefin.
Mm.
Jag var inne och tittade på den.
Ja, precis.
Och därför jag vet att det finns något som heter Björns Cup.
Ja, just precis. Jo, och då säger man att nu är det färdigt för spel, alltså ute på banan.
Okej. Okay. Men när ni ska träffas då träffas ni i stort sett bara runt banan, eller har ni tennisfester, för det är också en sån här del av att vara med i en klubb?
Tennisfester har vi, absolut. Ja. Och vi håller på den traditionen.
Ja,
mm.
För då håller man
trots ihop att det är så annorlunda. Men om jag öppnar den här boken här så kan jag se
det. Hur... Det står 40 år under TTK.
Då kan du se hur...
Ja, jag såg faktiskt den där bilden.
Nej, det var så här stiligt på den tiden. Det är Pestallmästargården, du vet. Aha. Då var det uppklätt och fint. Det närmade sig lite överklass, jag vill säga.
Ja, det är klart. Men det var, på festeklärande upp sig.
Ja, men så här stiligt såg det ut på den tiden. Men sen, faktiskt var det min pappa som tyckte att nej, vi ska vara här ute. Sen hade vi jättemånga år i bygdegården.
Ja, sen, just det, det var ju bra. Mm.
Och då gjorde vi mat själva och allt med det sådär. Så det har väl hänt vid något jubileum. Att vi har varit inne i stan någon gång. Så där. Men, och sen har vi varit precis när slottsombyggnaden, så var vi faktiskt nästan de första som hade vårt 50-årsfest på slottet.
Jaha, i den nya fina...
Ja, i den nya festvåningen där.
Mm-hmm.
Och vi håller fortfarande på det, så att i förra veckan hade vi vår fest. Och
då hade ni ett stora jubileum.
Då hade vi 70-årsjubileum och då tänkte vi, var ska vi vara någonstans? Jo, vi ska vara i Trintorp helt enkelt. Så vi var i restaurangen i Trintorp.
Fick ni plats?
Sjökrogen.
Fick ni plats
där? Ja, vi var väl en 70 någonting sådär.
Tror jag. Är den 70. Så stor så är det plats 70 personer?
Ja, vi abonnerade den så att säga.
Ja.
Och då var man ju på ett ställe där man har varit även som yngre.
Mm.
För att tennisbanan och var andra viktiga.
Mm.
Kan du tänka dig där ute? Dansbanan.
Ja, så fanns det dansbanan också?
Dansbanan i Trintorp. Åh, så många som har träffats där.
Jaha.
Där har du ett eget program.
Det måste ju göra om dansbanan i Trintorp.
Dansbanan i Trintorp. Norling hette han som hade den där dansbanan. Och där samlades man på lördagskvällarna då, ungdomarna.
Mm-hmm.
Och då var vi där på ort och ställe kan man säga med vårt 70-årsjubileum i förra veckan.
Hölls det tal också på 70-års...
Ja, det gjorde det. Min blygsamhet förbjuder mig, men jag gjorde en lite grann en sån här exposé, ungefär som jag berättar för dig nu.
Lite bilder och sånt.
För att det är många nya medlemmar så vi kan ju inte visa, men jag visade bilder och just den här bakgrunden med Tyres, hur det kom till från början och så där vidare.
Ja, min granne Gunilla hörde dig. Var därför.
Ja, jo, jag känner ju Gunilla väl. Men det var väldigt avslappnat och trevlig fest, verkligen.
Mm. Och om vi tittar då på alla gamla medlemmar, har du några som du vill berätta om? Du kan ju inte berätta om alla, för det skulle du säkert vilja göra.
Nej, det är 120 göra. Familjer.
120
och då kan
familjer.
Jag börja här med en familj och ta min egen. Nej då. Ja, vad ska vi säga? Det är många.
Tala om vad vi tittar på just nu.
Jo, vi tittar nu på en uppställning som vi gjorde i samband med 50-årsjubileet. Och där har du alla namnen på familjerna så här i en lång radda. Och sen är det 5 generationer, de som födde 1890, 1915, 1916, 35, 35 till 49, 50 till 65, 66. Och nu skulle vi kunna ha en generation till. Så 6 generationer. Mina barn till exempel har spelat där ute. De är födda på 70-talet.
Ja.
Och mina barn har också spelat där. Det blir 7 generationer till och med.
Häftigt.
Ja. Men det är bara för att visa det starka nätverket som var här ute. Ja, det finns ju många som bor kvar här fortfarande. Naglo, känner du igen det namnet? Det är de som har restaurangen inne i stan.
Ja.
Till exempel. Och sen har vi då Branners. Arne Lundberg, Arne S. Lundberg som var avajé i LKAB.
Mm.
Och det här ute, en väldigt viktig familj var Stenströms. De hade Lindqvist skor inne i stan. Och har varit väldigt aktiva i den här föreningen. Ja, här står till exempel Johan Garpenlöv. Ishockeyspelaren. Han bodde där ute, men det var långt senare. Mm. Och sen nämnde jag den här Norling. Det är viktigt för gamla Tyresöbor tror jag. För han hade den här kiosken i Trintorp. Och det är liksom något lite legendariskt över honom, tror jag. Morales tror jag en del gamla Tyresöbor känner igen. Han bodde inte så långt från där jag bor på Klockarsvägen. Så att det är många sådana här gamla Tyresö-namn av de som bodde där ute som var ju med i klubben. Och var viktiga.
Den här boken som kom ut för något år sedan eller två, kommer inte exakt ihåg, som handlar om Breviksallön, står det också om tennisklubben?
Det står, jo, då ska vi ju nämna att, vi har inte nämnt det, men det fanns också en tennisklubb ute vid Brevik, som kommer ungefär 20 år senare, tror jag. Den kanske inte var så stor och omfattande som den här.
Det är den som heter Tyresö Dyviks Udd.
Ja, precis, ja. Jag tycker nog att det står, det som står om klubben är korrekt, men det här perspektivet med livet här ute på 40, 50 och 60-talen, det perspektivet tycker jag saknar i den här boken. För att jag tror att det var väldigt viktigt för väldigt många, och som precis som jag beskrev. Så det kan jag sakna lite grann, för där står det lite mer nyktert om tennisklubben. Men att den hade sån sprängkraft på den tiden, var det.
Sånt är ju väldigt svårt egentligen att dokumentera, det här, sätta ord på den här, det här kittet som håller ihop en verksamhet. För det är så, jag är med i Trollbäckens båtklubb, eller TBS, båtsällskap. Och det är samma sak där, det är några gubbar som startade för jättelänge sedan. Och de har ju också sån här funkisgäng som håller ihop det. Och då åker de ner varje onsdag kväll frivilligt och jobbar i båtklubben. Och när jag skriver lite reportage om det då, och varje gång jag frågar mig, varför åker du frivilligt ner på onsdagar, så försöker de ju beskriva den här känslan av att vara ett gäng, vi känner varandra och alltihopa. Och det är det som gör att det är kul att vara med i föreningar. Att om man då har såna här nära föreningar där man jobbar tillsammans och fixar grejer. Och speciellt ni som bodde här ute
också. Jag är personlig också lite mer, så är det så att mina lekkamrater där ute på den tiden. Vi har en klubb, vi träffas 4 gånger om året. Och de bor inte kvar här längre. Två av oss bor här. Men de bor inte kvar här. Men vi har fortfarande en sån nära kontakt och känner varandra. Och det beror ju på att vi umgick så intensivt här ute då när vi var små. Och att klubben hade en funktion i det. Det fanns ju andra grejer också. En sak som faktiskt tennisklubben initierade, så, och det tror jag en del gamla tennistysbor också vet om, simundervisningen i Tintorp, som var väldigt omfattande. Tennisklubben hade en simsektion faktiskt ett tag och initierade det, och man gick och frös i Tintorp för det var kallt där. Det var en väldigt stor verksamhet. Och de avslutades alltid med ett stor simavslutning med spex, och folk rann ut i båtar, vi var utklädda och ramlade i vattnet. Så att det är sådana som bodde där ute på den tiden känner till det där med simundervisningen. Som inte bara liksom en nykter simundervisning, utan en fest liksom runt det där.
Men Christian Ljunggren, det här är fantastiskt kul att du kan så mycket om halvön. Jag tycker du ska komma tillbaka hit och göra fler program. Och helst skulle jag vilja att du gör egna program på Tyresö Radio, i och med att du är en radiomänniska. För det är väldigt kul att göra radio.
Det är jag. Saknar det också.
Ja.
För det var länge sedan nu.
Och då skulle vi kanske få lite mer musik också på Tyresö Radio. Men om du har dina kontakter, så vore det jättekul om du också var med och intervjua sådana människor som... Du känner ju dem som... växt upp på halvön.
Ja, jag kan tänka ut lite grann kanske. Mm,
det vore jättekul. Nu tror jag faktiskt att vår halvtimme är gott. För vi brukar bara ha en halvtimme i de här programmen. Så att jag får tacka dig för att du kom hit. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag som har intervjuat Christian Ljunggren heter Ann Sandin Lindgren. På återhörande.